Om man googlar på advent så får man upp att det är ankomst av någonting som är väldigt viktigt, som i grunden ändrar hela tillvaron. En sån ankomst var ju datorn när den kom. En del av er unga och ni har levt med datorn hela livet. Jag minns när Helena och jag åkte ut till Indien 1988 var det väl. Och vi hade med oss en skrivmaskin med ett litet minne där uppe. Det är kanske någon av er som har haft. Det var två rader man kunde knappa in innan det skrev ut. Och vilken uppståndelse det skapade bland alla våra kamrater som tittar. Åh, vad märkligt. Sen inte så långt efteråt så var Helena tvungen att åka hem för hennes far blev sjuk och hon började jobba på Svenska Alliansmissionen och där hade man skaffat datorn Victor då. Och det förändrade ju hela missionsarbetet. Och Helena ringde hem till svärmor och sa en gång: jag är förälskad i Victor. Helt tyst i andra änden. Ja, det är alltså vår dator, sa hon. Datorerna förändrade mycket, men det är ändå en baggis mot det som förändrades när Jesus kom. Det förändrade en hel värld. Det förändrade hela romarriket. Under 300 år förändrades det här riket i grunden. Slavar blev fria. Människor kom till tro. En hel värld förändrades. Och det har ju pågått ända till den här dagen. När Jesus kom första gången så fanns det hundratals profetior i gamla testamentet som talar om att han skulle komma. Det sa att han skulle födas i Betlehem, att han skulle vara av Judas stam, att han skulle vara en ättling till kung David, att han skulle födas av en jungfru och så vidare. Det märkliga är ändå, trots det, så var det så få som när han verkligen kom som kände igen honom. Och frågan är, kommer det vara likadant inför Jesu andra ankomst? För nu är det ännu fler profetior. I gamla testamentet av Jesus själv och av apostlarna som talar om vad som ska hända innan Jesus kommer och som visar att den dagen faktiskt är väldigt nära. Och ändå så säger Bibeln att de flesta kommer inte att känna igen honom. Att vara redo. Det kommer som en total överraskning. Då är frågan, vad gör Jesus nu då mellan sin första och sin andra ankomst? Jo, säger Bibeln, han gör någonting som är en favoritsyssla för honom. Han bultar. Och vi läser från Johannes uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Och det är det sista brevet till de sju församlingarna, till församlingen i Laodikea. Där står det faktiskt: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Tack Jesus för att du är här nu, att du faktiskt bultar, du vill ha vår uppmärksamhet. Hjälp oss att lyssna. Amen. Visst har många av er sett den här. Det här är ju en av de mest kända bilderna kanske från söndagsskolan. Visst har ni sett den? Jesus som står där och knackar eller bultar på dörren. Det är det sista vi hör av Jesus på jorden innan Johannes tar oss med upp i himlen. Där han får se det som ska komma. Det sista han gör, det är att han står där. Och han bultar, han knackar. De församlingarna som vi läser om i Uppenbarelsebokens 2-3, det är olika typer som fanns då och som fanns nu. Men en del tror att just Laodikea församlingen är mest representativ för hur församlingen kommer vara när Jesus kommer tillbaka. Hur var då den situationen i just Laodikea? Ja, det första som vi ser, det var att det var en väldigt, väldigt rik stad. Vi läser om den i historien att det var en av de rikaste städerna i mindre Asien. Efter en jordbävning så byggde man upp staden helt själva utan någon hjälp utifrån. Och de sa, vi behöver inte, vi klarar det här helt själva, vi har tillräckligt med pengar. Man hade många banker som också blev rika på omgivningarnas pengar. Så att det var en oerhört rik stad som inte tyckte sig behöva någonting. Det var också en modestad. Man hade en fantastisk textilindustri och en blåsvart vacker ull som man gjorde de mest fantastiska tunikor och klädesplagg av, som var kända i hela den världen. Det var en modestad det här. Och senaste modet, det var oerhört viktigt. Och så var det också en stad som hade väldigt mycket medicinsk kunnande. Man gjorde bland annat en ögonsalva som var berömd i hela världen på den tiden och som man exporterade. Mitt i allt detta så säger Jesus till dem: okej, du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och ändå säger han, du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Och så säger han också någonting innan dess. Han säger, du är ljum. Du är ljum. Jag skulle önska att det var varm eller kall. Men du är ljum. Mitt emot Laodikea så fanns det heta källor. Jag vet inte om det är en del av er som har varit i Turkiet och besökt Pamukkale. De varma, heta källorna. Du har gjort det, Mats. Det är nog fler. Det är fler här som har gjort det, ja. Handuppräckning här idag. Nej, men de fanns nära staden. Men när man väl hade lett vattnet därifrån till stan så hann det bli rätt så ljummet. Och det vet var och en av oss att ljummet vatten, det är ingen hit. Riktigt. Jag lyssnade nyligen till David Wilkerson. Han var ju i Sverige 2004. Och David Wilkerson sa, jag har ett budskap till Sveriges församling. Han hade inte vet ingenting om Sverige. Men Gud hade gett honom det här budskapet på hotellrummet. Och det han sa, det var rätt så starkt. Han sa att ni har drabbats av en håglöshet. Av en slags apati, ni har blivit ljumma, sa han. Och så fortsatte han och sa, det fanns en tid då väldigt många brann, inte minst på 70-talet. Då liksom en eld svepte genom Sverige. Väldigt många blev entusiastiska. Wow, vi vill lära känna Jesus. Men sen sa han, så har ni en hel generation som har sjunkit ner i soffan. Och kanske framförallt i tv-soffan. Och så har bönen tystnat. Och så har bibelläsningen slutat. Och så är man ganska nöjd. Stör oss inte. Men mitt i allt detta så står Jesus där. Och faktiskt stör han oss. Han knackar på. Alltså Sverige är ett rikt land. Det sägs att vi i år kommer spendera 65 miljarder på julhandeln. För 10 år sedan var det 40 miljarder. Vi är så oerhört rika och ändå så fattiga att man inte längre kan fira ens advent i kyrkorna från skolorna, utan då ska det vara utan något kristet innehåll. Det är ju märkligt, va? Det är därför vi har en lista här ute som vi kan skriva på för dagen. Gör ett upprop nu. Skriv på här. Nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Skriv på att vi behöver ändra skollagen så att åtminstone våra barn kan höra någonting annat än svordomarna i skolan. Och få höra ett kristet budskap. Och de mår bra av det. Så skriv gärna på om du tror på det här. Ylva Eggehorn säger, vi har inte så många ord kvar i det offentliga samtalet som handlar om andliga erfarenheter, om törst och längtan efter livets källa. Och så har yoga och annat smugit in istället. Som vill fylla det där tomrummet, men som bara är en förklädd hinduism. Och som många går på, och så söker man på felaktiga håll. Det finns en fattigdom i vårt land. Men Jesus står där och han knackar på. I vårt land, hos dig, i församlingen. Vad vill han då? Jag tror att det är tre saker han vill. Han vill för det första att vi ska erkänna vår fattigdom. Det finns något stort och gott i att erkänna, jag är fattig, jag behöver dig, oh Gud. Har du läst saligprisningar? Det är så saliga är de som är fattiga i anden. Ja, men tänker vi där, det är väl inget roligt i det? Jo, men det finns en glädje i att inse att jag är inte mig själv nog. Det är när jag inser mitt behov av Gud som glädjen kan få plats i mitt innersta. Det som är själva advents signum. Laodikea-församlingen, de såg inte det här. Nej, men vi behöver ingenting. Och är det så, så har inte Jesus riktigt någon möjlighet att komma till oss. Men när vi ser, ja men jag är fattig. Jag klarar mig inte själv, jag behöver dig Gud. Då får Gud ett utrymme. Och det är inbjudan till dig att ge honom det utrymmet nu i advent. Så fortsätter Jesus och säger, vänd dem till mig, säger han. Och så tar han de här underbara bilderna som var signum för Laodikea. Han säger, du säger du är rik, du har guld i överflöd. Men jag vill ge dig ett nytt guld. Ett guld som är renat i eld. Jag vill ge dig den sanna rikedomen. Tänk om vi ville öppna vårt hjärta och ta emot det. När vi inte längre är nöjda och när vi ser att hur mycket pengar jag än har på banken, ja men det tillfredsställer inte, hur mycket prylar jag än har, ja men det räcker inte. Jag behöver någonting mer. Vänd om. Och ni modemedvetna Laodikea-bo, säger Jesus, köp av mig kläder som verkligen skyller er nakenhet. Vita kläder. Renheten som han bara kan ge. Och ni som tror att ni har världens bästa ögonsalva, köp av mig en salva som verkligen öppnar era ögon så att ni ser. Det är inbjudan som Jesus ger. Vänd om till mig. Och den här kallelsen, hör du, till omvändelse. Det gäller hela livet. Hela livet. Jag behöver alltid vända om. Därför att det är så lätt att liksom jag driver med och så kommer jag bort. Och så kommer kallelsen igen. Vänd om, vänd om, vänd om. Jag knackar på. Har du plats för mig? Har du utrymme för mig i advent? Och det sista Jesus säger här, det är släpp in mig. Släpp in mig. Han väntar efter en äkta gemenskap med dig nu i advent. Släpp in mig i ditt eget liv. Släpp in mig i din familj. Kanske bönen har tystnat. Kanske Bibeln är en ihopslagen bok som samlar damm. Släpp in mig. Låt mig få plats. Låt mig få utrymme i ditt liv igen. I ditt arbetsliv. Släpp in mig. Räkna med mig. I ditt arbetsliv. I din firma. Släpp in mig i församlingen. Låt mig få fritt spelrum. Det är en inbjudan att söka Guds rike först. Och vet du, det är en inbjudan till en underbar gemenskap. Därför att Det Jesus bjuder in till, säger han. Om du öppnar dörren så ska jag innehålla måltid med dig. Det fanns tre olika måltider på den tiden. Det fanns frukosten som på grekiska kallas, nu ska vi se här, jag hade skrivit upp det här. Ja, det var akratisma, det var frukosten. Det var bara ett torrt brödstycke som man doppade i lite vin. Så fanns det snabblunchen, ariston, middagsmålet, då åt man ute. Men så fanns dejtnon, kvällsmålet. Då hade man tid. Då samlades hela familjen till en ostörd gemenskap runt bordet. Det är just det ordet Jesus använder här. Jag vill gå in och ha den här ostörda gemenskapen med dig. Jag vill äta med dig. Jag vill dela gemenskap med dig. Släpp in mig. Öppna Bibeln. Låt det bli tid för bön. Stäng av tv:n en stund. Och be istället. Ge mig utrymme. Det är en vädjan från Jesus. Det är det sista han gör. Innan himmelen öppnas för Johannes. Jesus står där och säger. Ge mig utrymme i ditt liv. Har du öra så hör. Vad är ditt gensvar? Vad är mitt gensvar till Jesus? Du kanske är besviken på livet. Du kanske är besviken på Gud. Du kanske är besviken på kyrkan. Du kanske har haft tuffa perioder som du har gått igenom. Då livet har gjort dig illa och du frågar, vad är Gud? Och vet du vad Jesus säger idag? Släpp in mig i din besvikelse. Jag vill vara där. Jag vill dela din vardag. Jag har också gått igenom svåra saker under mitt jordeliv. Släpp in mig i din besvikelse. Jesus knackar på. Han vill ta bort mörkret. Han vill tända ljus i ditt och mitt inre. Får han plats? Ska vi be. Jesus, tack för att du är här. Och tack för att precis som du vädjade till församlingen i Laodikea så vädjade du till oss, till vaken av oss. Släpp in mig. Du är fattigare än du tror. Du behöver mig. Jag vill ge dig en sann glädje, en sann rikedom. Jag vill ge dig mig själv. Tack för att du vill komma in till vaken av oss. Och ge oss den sanna glädjen i advent. Amen.